En podcast från Aftonbladet.
Okej, Karin, är du beredd? Mm. Det är på det här sättet vi startar avsnittet.
Va?
Välkommen.
Nej! Vad hände med...
Karin, men jag känner att jag blir lite trött på den.
Okej.
Okay. Jag känner typ när det blev en grej så känner jag liksom... Nej, inte men mer typ... Jag känner typ att jag jobbar nu mycket mer på att vara med... Att jag ska verkligen vara i synk med hur jag mår. Mm. Och du vet hur jag mår.
Mm.
Karin, nu kör vi. Mm. Så känner jag att jag är.
Du är med så, Karin.
Karin, nu... Det, nu så. Det var så jävla... Nej, gud, nu vill jag säga en grej om vårt event förra veckan ändå. På Skum. Vi hade ju vårt Skum-event förra veckan.
Det var jättekul.
Det var så underbart kul. Mm. Vi läste Skum på Kulturhuset. Och det var så kul när du började filma.
Och det är nu nästan fantastiska skådespelerskan.
Som läste ur Skummanifestet. Och så var det så, när Karin vände sig mot kameran mot mig, då ska jag säga så här: lägg ner kameran. Och så gjorde jag det. Ja. Och det är sjukt att det funkade inte bara. Lägg ner. Alltså jag skojade
jätterädd.
Ju bara. Men det var så roligt.
Att du, jag tänkte att du signalerade att jag inte
var närvarande.
Var närvarande.
Var du det då?
Jag var det.
Okej. Okay. Ja. Du är jättesnygg.
Tycker du?
Helt sjukt snygg.
Tack. Detsamma.
Nej, inte just nu. Men det gör ingenting. Jag är vacker på insidan.
Du är jättesnygg. Tack. Vilken gullig halsduk.
Tack, den har Helle faktiskt stickat åt mig i... Det är en kashmir.
Jag ser, den ser så mjuk och fin ut.
Jag vet, och typ, jag var ju väldigt inne på Gorpcore, om du minns.
Nej, vad är det nu igen?
Good All Races and Peanuts Core.
Alltså, nej, det har jag aldrig hört talas
okay,
om.
Jag var väldigt, i vintern var jag väldigt inne på Gorpcore. Och då var alla
good,
så,
vad sa du?
Good Old Racing and Peanuts. Alltså det är något sånt som man säger när man hajkar i USA. När man okay. är en sån naturknutte. Så är man så, Gorp, Good Old Races and Peanuts. Och Gorpcore.
Tyckte du sa racism?
Good Old Racism. Jag var ju så inne på att bli äkta jag om typ 2 år. Jag kan inte. Ja, nej men då...
Och alltså då var jag helt funktionskläder besatt. Typ.
Funktionskläder. Ja. Och då var alla så. Det som var så inne för 2 år sedan. Jag bara, det var inne för 2 år sedan. Och nu är det tillbaka igen.
Nej, det går så snabbt.
Det går så snabbt. Och sen så typ såg jag en bild när Bella Hadid hade typ så Gorp-kläder. Och så hade hon en sån här smal halsduk.
Men Gorp, kan du bara förklara för mig?
Alltså så techkläder, alltså typ så Salomon shoes och typ en
vanliga,
ja fast det är ju så ut och gå fast med city vibe. Mm-hmm. Alltså typ så när de dyra naturmärkena ska göra något för oss som vill ha stilen men inte, inte har tillgång till naturen.
Okay. Ja.
Lite så tekniska kläder liksom.
Ja.
Och då fanns det en bild som jag blev besatt av när Bella Hadid hade Gorp. Och så hade hon en sån här halsduk på sig. Men sen så fick jag av Helle i julklapp. Eller i födelsedagspresent den här halsduken. Fast hon visste inte så att jag var så besatt av den. Så det var synergi. Och så tycker jag också att den är lite Lorelai Gilmore.
Alltså lite. Inte lite. Också med den koftan.
Och den här har jag faktiskt köpt på Selby.
Mm.
Kashmir. Men jag tycker att den är lite... Kan du känna på fibern? Tycker du inte att det känns som att de har tvättat den i maskin? Fibern är så tajt.
Ja, den är lite tajt.
Eller hur?
Men den är jättemysig.
Oh, thank.
Ja. Du är jättefin.
Ja, tack.
Ska vi någon gång ha våra svarta koftor på oss bägge två?
Det tycker jag verkligen vi ska. Vi borde klä oss parklä oss mer.
Det vore kul.
Okej.
Ibland.
Välkommen till vårt frågespecialavsnitt. Hur mår du idag?
Välkommen till vårt frågespecialavsnitt. Jag mår som jag förtjänar.
Du är ju...
Om jag förtjänar ingenting.
Sluta. Du var lite trött.
Jag är lite trött. Jag mår bra.
Det är helt okej.
Allt går bra. Men det är kul för att vi har fått in så många roliga frågor. Så vi tänkte att vi tar ett uppsamlingshit, eller hur?
Så kör vi, exakt. Men också för att vi spelar in det här i förhand. För när det här sänds har du precis kommit hem från Portugal.
Mm.
Där du ska se Rosalia. Men du, jag vill börja med att ta upp en grej.
Ja.
Som inte har med frågor att göra.
Okej. Okay.
Det handlar inte om dig heller.
Nej,
det är att jag förra veckan läste Rasmus Landström,
litteraturredaktör
på Aftonbladet Kultur, tillika min vän.
Mm.
Han skrev en text med rubriken "Det är pinsamt när Håkan Nessor klagar och gråter".
Mm.
Och då är det en författare som heter och en revisor.
Ja.
Revisor/författare som heter Helena Adrian som har skrivit en bok om det här rättsfallet som Håkan Nessor har varit i med sin fru där de har blivit anklagade för skattebrott.
Mm.
De fick en restskatt på 8 miljoner för att de hade en sån här postlåda i Malta typ.
Mm.
När de fick restskatten så betalade de 8 miljoner på en gång.
Mm.
Men då var det ändå, Skatteverket menade ändå att de hade begått ett lagbrott Och de dömdes i en rättegång. Och nu sitter de i fängelse. Mm. Och jag träffade Håkan Nesson när han var i Babel.
Ja.
Och
han, var det innan han skulle in?
Det var innan han skulle in.
Ja.
Och mannen, det var magnetiskt. Alltså, han hade som typ, han bara tittade inte på Jessica Gedin typ. Och han bara vände sig mot publiken och bara, vi lever i en rättsosäker stat.
Ja.
För att han var så rasad över att de har blivit dömda till fängelse.
Ja.
Och då var jag så här, wow, Looney Tune typ. Jag trodde liksom att han...
Han har gått in i någon slags skugga.
Ja, exakt. Mm. Men nu, när jag läste Rasmus text, som handlar typ till 80% om att han åker näst och gnäller. Mm. Så står det på de sista 20%. Ja, han är ju, det har ju visat sig att han är olovligen dömd.
Ja.
Han har inte begått ett brott och han sitter i fängelse för någonting som han inte, som inte finns, som inte är olagligt. Mm. Och jag bara, ursäkta, alltså jag var beredd på att läsa den här texten för att störa mig på Håkan Nestor, men nu känner jag istället att Rasmus Rasmus pissar på småföretagare. Och så började jag chatta lite med Rasmus och var så här, ursäkta, hur kan du skriva den här texten om att Håse? Du bara, men han gnäller i det. Alltså han är typ 90 år gammal, han sitter i fängelse. Vet du hur lite tid han har kvar?
Är han så gammal?
Jag måste googla hur gammal han är. Men han är ju inte ung.
Nej.
Alltså tid är ju viktigt för alla människor. Och särskilt om man är 76 år gammal som han är.
Mm.
Han sitter i fängelse för någonting han inte har gjort. Hur kan inte Rasmus text handla om det? Och då skrev han att det var mitt centerpartistiska raseri över hur småföretagare behandlas i det här landet.
Mm.
Och vet du vad? Det kanske det är.
Ja.
Men det är också att vi lever i en rättsosäker stat.
Ja.
Vad tycker du?
Nej, nu får du ta den här med Rasmus.
För då känner jag, vet, men jag ville ta det här nu. För jag känner,
nej, men jag tror, om jag bara, det är Rasmus argument i texten är väl att... liksom,
att boken är dålig. Helena Adrians bok är dålig.
Hans argument i grund och botten är ju han försökte ju verkligen smita undan från att betala skatt.
Ja.
Men, och det tycker Rasmus är fel. Och därför ska man inte liksom ärerädda, nu ser jag att du börjar koka, då ska man inte ärerädda Håkan Nesser. Men ditt argument är ju, ja, det kanske han gjorde, men han bröt inte mot lagen och då ska han inte sitta i fängelse.
Exakt, så, och då spelar det ingen roll om man har gjort omoraliskt fel.
Nej, och jag har inte läst den här boken. Jag känner bara...
Du kan läsa texten på din egen kultursida.
Jag har läst texten, dra åt helvete, på min egen kultursida, men jag känner att jag inte vill döma av.
Jag drabbas av skamkänslor när jag läser Nessos gråtmilda dagbok i DN. Alltså han sitter i fängelse för någonting som Skatteverket själv säger inte är ett brott.
Mm. Jag hör dig.
Okej,
ja.
Jag vet inte. Om det är så här kommunismen är, så vill jag inte ha en del av det.
Jag tror att det är så här kommunismen är. För att jag... Nej, men jag lyssnade precis på en podd.
Mm.
Som han, jag älskar, det finns en podd som heter Past, Present, Future med den brittiske statsvetaren David Runciman. Det är också att han, jag tror att jag har pratat om det på podden förut, men han har en otrolig röst. Han är ju en väldigt känd statsvetare, politisk teoretiker, men han har också en otrolig poddröst. Så att jag lyssnar på podden av lite olika skäl, men ett skäl är att det är bra innehåll och det andra är att han har en bra röst.
Mm.
Och nu har han en serie... med en ganska kort serie som handlar om folk som har bytt från en ideologi till en annan.
Ja.
Jätteintressant.
Fan, intressant.
Ja. Och så socialister som har blivit fascister. Och det senaste var trotskister som har blivit reaktionära. Alltså, det är verkligen...
Det kan man säga hända.
Men då är det ett avsnitt som handlar om folk som har varit kommunister men sen lämnat kommunismen. Och då är det liksom det avsnittet handlar om så, när kända intellektuella som före andra världskriget liksom köpte in väldigt mycket på sovjetkommunismen.
Ja.
Sen liksom, när kom deras brytpunkt? Och det var väldigt liksom olika tidpunkter, men en tidpunkt för många var ju de här Moskva-rättegångarna när folk rensades ut. För andra var det så, Molotov-Ribbentrop-pakten under andra världskriget. Men för andra var det när de kom på att man var tvungen att hålla med om allting. Alltså det var inte så.
Man fick inte...
Det räckte inte att man var så här, jag tycker att den här ideologin är bra. Jag köper till och med in på att så här, människoliv måste offras för det goda skull. Men jag håller inte med om att vi måste skriva protokollen på exakt det här sättet.
Jo, men det måste vi.
Och då är det bara så,
ut. Ut med dig. Det var så jävla kul.
Din jävla förrädare, eller din...
Jag pratade med en kompis häromdagen som var så här, det är så häftigt att tänka att det är. Det är typ det demokratiska partiet som måste ju ha fått flest röster i ett demokratiskt val någonsin. Typ ett år så fick det så 94%.
Jag bara, vad är det här för kompis? Jag bara, vem umgås du med?
Det är en kompis till dig också.
Är det?
Ja. Nej, men, och jag bara tycker typ såhär, jag fattar typ såhär, Rasmus, du är vänster, jag är också det. Men att någon blir olovligen satt i fängelse, det måste ju vara en fråga för vad den än har gjort.
Men du är inte på väg
in i fängelse. Nej, men vet du vad jag tror att jag har med min småföretagare ilska också att göra. För det, nu menar jag inte, det är ju helt klart att han har försökt skattefuska. Alltså det är inte det jag...
Det skattesmita i alla fall.
Förlåt. Det är helt klart att han har försökt skatteplanera på ett sätt som är fördelaktigt för honom.
Ja.
Men om man gör fel och sen gör rätt och det inte var olagligt, alltså det är ju typ det är obehagligt. Och det är obehagligt att känna typ att man är en sån liten person. Och det är ju det man känner hela tiden som småföretagare.
Ja.
Att man är helt ensam.
Ja.
Jag måste börja pensionsspara.
Ja, det måste du verkligen.
Jag har panik av det här.
Ja. Det har jag sagt till dig.
Nej, det har du aldrig sagt.
Ja, jag har sagt till dig.
Vet du vad? Nu kan du inte lägga över ansvaret på mig att du aldrig har sagt till mig att jag ska börja pensionsspara.
Men du, nu skulle vi ha ett fråga
avsnitt. Ja, förlåt. Ska vi bjuda in Nesser?
Ja, kan vi göra.
Okej.
Okay. Och Rasmus.
Okej, okay, första frågan. Hej Café Bambino. Jag har tänkt på er podd som ett slags rum jag går in i när världen känns lite för platt. Det är något med hur ni rör er mellan teori och känsla, mellan analys och nästan dagboksaktiga bekännelser som gör att jag känner mig både smartare och mer förvirrad. Jättegulligt.
Fint.
Så fint.
Same.
En sak jag tänker på är er relation till publiken. Tänker ni på oss som lyssnar, eller är vi mer som vittnen som råkar höra något som egentligen inte är till för oss? Jag gillar båda, men det känns som att det är väldigt olika. Och sen så undrar jag också, och blir nyfiken på vad ni inte säger. Finns det ämnen som känns för nära, för pinsamma eller alldeles för oklara? Eller skulle det istället vara någonting ni dras till? Tack för det ni gör. En lyssnare.
Oj, vilka bra frågor.
Vi börjar med den första. Hur tänker du på de som lyssnar?
Jag tänker på publiken som närvarande. Jag tycker verkligen att... jag tänkte på det nu när vi hade det här eventet på Kulturhuset för
förra veckan.
Och då kom det ju 100 personer. Och då kände jag så här, nej men det här är en publik som... jag tycker att det finns en kontakt verkligen. Att jag... känner att jag förstår vilka de är eller vilka ni är och på ett ungefär var ni vill. Jag tycker vi får ju också mycket mail och kontakt på Instagram. Jag tycker det är en väldigt stor skillnad mot i mitt tidigare liksom, skrivande liv när jag har känt mig väldigt liksom, distanserad från och haft ganska jobbiga föreställningar kanske om en publiken i att det är en mer som en negativ kraft, liksom en negativ lite... Ja, alltså något som jag kan bli nervös för. Här känns det så inte ansiktslöst. Det känns som en dialogisk relation, tycker jag.
Jag håller också med att det är en dialogisk relation. Jag blir också nyfiken på vad ni inte säger. Finns det ämnen som känns för nära, för pinsamma, för oklara för att ta upp? Eller är det just det ni dras till?
Men det är olika saker, tycker jag i alla fall. Det finns vissa saker, privata saker, som jag aldrig skulle prata om, såklart.
Nej, sen.
Som handlar om relationer och... ja... den helt privata sfären. Men sen tycker jag ibland... ja, men sen ibland försöker vi ju ta upp saker som känns svåra kanske politiskt.
Ja.
Eller idémässigt där man känner sig... där jag kan känna mig ibland lite obekväm. Och det blir ju ofta spännande. Vad tänker du?
Så tänker också jag. Men sen så tror jag typ... Jag tycker att det har varit svårt... alltså personligen. Till exempel med när jag berättade att jag hade endometros. För det är som en sån grej som man tänker så här... wow, det här hade man kunnat göra så mycket smart... smarta samtal om, typ om kvinnovården eller typ...
Du hade kunnat skriva om det mycket mer.
Exakt. Och jag märker också att det finns ett sånt sug. Folk vill att jag ska skriva om det. Och då menar jag inte bara publik, utan också typ... Ja, men alltså andra på tidningen.
Ja, men jag
andra,
har ju frågat dem.
Du har frågat, andra på tidningen har frågat. Andra på andra tidningar har frågat. Sjukvården vill att jag ska prata om. Alltså bli så här, och där har jag varit så här. Alltså jag
att du inte vill bli talesperson
nej,
kanske.
Och det tycker jag har varit en svår avvägen. För att jag är typ så, jag älskar ju själv när folk... Typ när jag blev helt besatt av Alexa Chang när hon när jag upptäckte att hon hade endometros, men de kan man prata om en gång typ. Men där har jag tyckt det var svårt att det är typ så här, men vad, för det är också en sån, kvinnovården har fått så mycket mindre pengar
så att du skulle känna dig nästan en plikt
nästan, men där känner jag också typ så här, jag tror för mig så är det också typ så, det är inte något som är så över.
Nej.
Och då
jag tror att du kommer skriva om det någon gång.
Jag tror det också, men jag tror också att det är
i
så...
någon form. Det kanske
det tror jag också.
Det kanske blir...
Och jag skrev ju om det utifrån tv-spelande förra sommaren. Men jag tror bara typ så här... Det är en sak som jag har tänkt på också i relation till podden.
Ja.
Alltså...
Jag tycker det är jättepinsamt när du pratar om att jag ska gifta mig. Alltså jag tycker det är så...
Varför det?
Nej, men jag vet inte, jag tycker det...
Jag har märkt det
därför att...
Känns det skrytigt?
Ja.
Ja, det är det.
Ja.
Jag har märkt att det är det du tycker. Det är inte skrytigt, det är underbart.
Nej, men jag känner så.
Nej, alla och är glada för din skull att du är kär och ska gifta dig.
Det, jag känner också lite att det kanske kommer jinxa.
Jaha, att du sa, åh nej, nu har jag suttit och snackat om min bröllop och nu är det slut.
Och nu
är
det, du vet när, som i Sex and the City, när... Carrie med så i Vogue.
Du, det är faktiskt roligt, jag såg en TikTok och om det sen, här om dagen.
Och
det...
sen, och hon gör så, pratar jättemycket verkligen om bröllop och sen så blir det ju ingenting. Inte för spoiler.
The Vogue Wedding to Divorce Pipeline såg en TikTok om här om dagen. För det var ett jätteintressant reportage typ The Cut om att brudar nu är helt besatta av att få sina bröllop. Och läser du Vogue Wedding?
Nej.
Jag var ju helt besatt av det för några år sedan. Alltså jag läste om typ 200 bröllop för sådana helt sjuka rika personer.
Okay.
Och brudar anlitar speciella konsulter för att försöka optimera bröllopet så att Vogue Wedding ska vilja ha det i sin tidning.
Okay.
För det, Vogue Wedding
för att de ska kunna pitcha in det. Liksom,
ja,
om ni gör så här så har ni en större chans.
Exakt,
bla bla bla. Om ni har en rosa häst.
Ja. Och typ att brudar blir helt förkrossade när de då bara, nej men vi kommer tyvärr inte publicera.
Då vill de typ inte gifta sig längre.
Nej, då är de så, vad kan jag göra? Vad behöver ni av mig? Bara, nej, vi vill inte ha det. Och så har de kanske...
De bara, en annan brudgum.
Exakt.
De bara, okej.
Nej, jag fattar. Och då kände du att det här blev som din Vogue Wedding. Vogue.
Det är bara pinsamt. Jag tycker bara det känns
Men känns det pinsamt för att du känner att du sa, åh, det är dyrt typ? Är det någon sån grej?
Ja, det är dyrt och så. Nej, men bara det känns
pinsamt, bara.
Pinsamt att jag ska göra så stor grej av det.
Men det är inte så stor grej.
Nej.
Ja, men tack för så bra fråga.
Ja.
Har du någon fråga?
Var det allt? Var det inte någon mer del?
Jo, men det var massa olika. Ja, men okay. Det var liksom, det blev det så räcka. Himla långt.
Ja.
Och det var jättebra, men jag bara tänker att vi ska ta lite...
Ja. Jag har massor med frågor här. Ja, det är roligt. Hej, Karin och Tone, tack för världens bästa podd. Jag har en fråga. Jag har extremt svårt att skicka mejl.
Okej.
Alltså det kan ta mig flera timmar att skicka ett mejl med typ 3 meningar.
Oj.
Det här är inte för att jag har svårt att skriva, utan tvärtom att jag absolut vill att det ska vara perfekt. Och att personen jag mejlar förstår exakt vad jag menar. Tyvärr är det inte så effektivt. Ibland bläser jag genom mina egna mejl så många gånger att jag glömmer vad jag ens ville säga. Jag behöver tips för att sluta bry mig så att jag kan skicka mejl direkt när jag skriver dem. Istället för att läsa igenom dem 700 000 gånger och ändra en massa detaljer. Jag är rädd för att få negativ feedback på det jag skrivit, men också för att människan jag mejlar ska tycka att jag är en tönt. Som skickar ett... Ja, just det. Nej, men så här skriver hon. Jag kan sen också stressa sönder när jag får svar och vågar inte ens kolla på svaret på flera timmar. Fan vad stelt allt det blir. Hur kan jag bli bättre på att mejla? Med vänlig hälsning, 24-årig kvinna med mejlfobi.
Fan vad jobbigt.
Please att don't judge mitt mejl.
Nej, men snälla. Nej, så jävla roligt.
Hur lång tid det tog att skicka det här mejlet?
Ja, verkligen.
Nej, men, bra mejl. Bra skrivet.
Jättebra mejl. Vi förstår dig precis.
Ja.
Du var jättetydlig. Det framgår.
Ja.
Jag ser bara härifrån. Det är välskrivet ut. Jag skriver ju mejl som att jag har typ Tourette. Alltså jag är liksom helt...
Vad har du för mejl? Har du några regler för dig själv?
Nej.
När det gäller punkt...
Jag har varit så här, tror du skicka inga professionella mejl på natten?
Mm, det är regler.
Det har jag satt upp.
Vad är natten då mellan 23 och 06 typ?
Alltså jag tror till och med till efter klockan 21 så börjar jag bli wonky-nonky. Alltså. Då kan jag, för jag stressar upp mig.
Men tänker du att någon ska tro att du sitter och så är full?
Nej, utan för då är jag som en liten annan personlighet som är mer neurotisk. Mm. Att jag är typ så, nu såg jag att boken är slut på Akademibokhandeln, ni måste trycka upp fler. Och sen så bara var jag nästa månad här, åh gud, jag har bara tryckt på fel länk. Alltså jag har gjort några sådana grejer där jag har känt
lite
efterhand.
Lite unhinged
och väldigt mycket att jag bara lever ut min neuros. Så det är min enda mejlregel.
Okej. Okay. Men vad ska vi ge henne för råd? Eller vad ger du henne för råd?
Oh, shit, det är så svårt. För jag tycker att jag har ju lite telefonfobi.
Mm.
Men då är ju mejl mitt svar på det. Skulle hennes svar på hennes mejlfobi kunna vara att börja ringas?
Nej, ja, det kan det vara.
Förstår du vad jag menar?
Byta liksom kanal.
Byt kanal.
Eller så kan det vara så här. Sätt klockan, det får inte ta mer än 10 minuter. Du måste skicka in om 10 minuter. Man kan inte hålla på med ett mejl i flera timmar.
Nej, jag håller med dig, men det känns som att det är typ så här, shit.
Okej, men en halvtimme då?
Nej, men jag tror mer typ så här, är det funkar mer stränghet?
Nej, men det är mer KBT.
Ja, jag fattar vad du menar.
Det är inte stränghet, det är bara så, gör det bara. Liksom,
gör det bara.
Försök få igång beteendet.
Kan inte typ så en AI skriva dina mejl?
Ja, det kan man ju också verkligen tänka sig.
Eller hur?
Ja, men att bara möta... liksom beteendet, görandet för inte liksom försöka komma ner.
Nej,
vad det egentligen är de skapar. Försöka hitta metoder för att göra det. Och jag tycker
har du någon gång dömt någon när du får, alltså vad skulle du döma om hon är så rädd för att bli dömd? Vad skulle du säga så här, men bara du inte gör så här så är du fine?
Ingenting nästan. Jag tycker jag känner mig väldigt icke-dömande när det gäller mejl.
En gång när
om det är väldigt mycket stavfel i en så från en pitt, alltså någon som vill skriva en text, då känns, eller någon som det blir ju lite krock.
Exakt.
Men där kan man ju verkligen få hjälp om man känner sig osäker på grammatik eller stavning.
Med ChatGPT.
Ja, det kan man faktiskt. Eller en annan chatbot.
En gång när
jag vill rekommendera den franska Le Chat.
Nej, men det gjorde du också i förra avsnittet, okay, så det är lite som att du betalar av dem nu. Men en gång när jag upptäckte hur Marre skulle skriva ett argt mejl, så såg jag att han i slutet hade gjort solen med solglasögon. Så jag sa, vad har du gjort? Han bara, men bara lätt upp stämningen lite. Så.
Trevligt.
Jag bara, den får du ta bort. Okay.
Ja, nej, men det blev väldigt
Det var så mixade signaler. Ja. Så jag tror typ så här, om man ska säga, försök hålla dig, för att inte bli missförstådd, försök inte vara så här, vad fan är min löneutbetalning?
Smiley.
Sol med solglasögon? Nej. Alltså,
nej. Utan bara håll det stramt.
Ja, exakt.
Och så det sista tipset är ju då det här med svaren. Att be någon annan läsa svaren är ju faktiskt bra.
Ja.
Ibland när jag har hamnat i ett sånt riktigt hatdrev, det är inte jämförbart.
Nej.
Men då ber jag ju någon kollega ta kolla över
svar,
helt,
exakt.
Så att man slipper.
Ja.
Så att be någon kompis läsa dina svar. Okej, men du, här är en annan fråga.
Ditt pinsamma bröllop.
Mitt pinsamma bröllop. Hej Karin och Tone, tack för att ni är bäst. Jag ska gifta mig i sommar.
Grattis! Vogue wedding!
Det är många gäster, vänner och släkt blandat.
Oj.
Min fråga är, hur hanterar man par vid bordsplacering? Ska de som lever tillsammans sitta bredvid mitt emot varann eller ska de sitta en bit ifrån? Vad blir bäst och roligast för middagen och festen? Vad är era erfarenheter och tankar? Jag har tankar om det här.
Jag med.
Ja, vill du börja?
Jag ska börja.
Ja.
Jag bara kan säga det som att för mina kompisar, they are horse. De gifte sig inte, enkelt. Maras kompisar däremot, tre av dem har gift sig inom loppet av ett år. Så jag har varit på tre bröder hos folk jag inte känner så väl senaste året.
Mm.
Och då har jag kommit fram till att jag gillar... För när man inte känner så många andra så tycker jag det är skönt om man får sitta mitt emot den man kommer.
Ja. Inte bredvid utan mitt emot.
Nej, bredvid eller
mitt emot. Nära liksom.
Nej, men ändå så att man kan snacka, någon liten lifeline liksom. Mm. Och jag förstår typ så här, när jag själv tänker på att ha en fest så vill jag inte ha bröllop eller bara vanlig middag. Jag vill inte att par ska sitta bredvid varandra.
Nej.
För det kan, man är så här, ni orkar inte med att ha nu, ni måste bryta upp lite. Men jag tycker att man kan vara lite mjuk i knäna där. Som det till exempel är så, oj, Tone, hon har inte träffat någon av de här människorna. Ja. Hon kan få sitta med samma bord som Mauricio liksom. Ja. Men om det är så här...
Jag tycker också det.
Eller hur?
Nej, men jag är det inte så att grundregeln är att om du är gift så ska du inte sitta bredvid den?
Jag vet inte vad du är förlovad. Jag inte skulle sitta.
Ja, men jag tror att det är okay, två olika. Och jag tycker att man ska gå... från person till person. Mm. För jag tycker också så här, om man känner, som precis som du säger, någon är kanske väldigt blyg eller osäker eller inte känner någon, då måste man ska se till att det blir en trevlig upplevelse för alla gäster, tänker jag. Och sen om det är ett par, även om de inte är gifta men känner alla, då sätter man ju dem på såklart på olika ställen. Jag tycker man bara ska ha en väldigt snäll, icke-dogmatisk...
Inte dogmatisk, inte en regel som gäller för alla.
Ingen jävla regel som gäller för alla. Bara sätt ihop folk så att folk känner sig lugna, trygga och tror... Och inte sån här hatplacering att du så här, undrar vad som händer när man sätter upp de här två. Som är kommunist och en som är fascist. Nej, gör inte det.
Det var ju så underbart. Jag var ju på ett så kul bröllop då när jag hade typ så en paus från boken. Ja. En helg, typ två månader sedan. Mm. Då när jag var så här innan bara, åh, vad trevligt, ska gå på det här bröllopet. Jag har ju aldrig träffat någon, så vi ser hur det blir. Och så var det ju jag som stängde bröllopet.
Ja.
Alltså jag gick hem.
Ingen är förvånad.
Sist. Ja. Lite i alla fall. Men då fick jag ju sitta med en bambino. Och då var jag så här, oh my god, alltså det var ju
väldigt snällt.
Det var så snällt, bordplacerat. Men också med samma bord med Marre. Mm. Och sen så var jag på ett annat jättemysigt.
Och då hade du ju jättekul.
Nej, men jag hade ju för kul. Ja. Och sen så när jag var på ett annat jättefint bröllop, en av Anna och Marres väldigt goda vänner i slutet av sommaren, då hade de att man typ första halvan av maten så fick alla sätta sig exakt vad de ville. Mm. Alltså man hade ingen bordplacering. Ja. Och sen så efter typ halva bröllopet, eller typ innan desserten eller vad fan det var, då var det så här, okej, nu måste alla byta plats.
Ja, men man fick ändå sätta sig.
Man fick sätta sig vad man ville, men man skulle bara sitta med någon annan typ. Det var faktiskt också ganska roligt.
Det är roligt för att det kan ju bli långt att man sitter. Det kan vara,
det är ju det
senaste
bröllopet
jag var på. Nej, men då fastnade vi. Då satt jag med min kille, men då tror jag vi kände alla vid det här bordet att efter typ två timmar, det var liksom...
Det var inte sparks happening.
Nej, det var inte det, och det var trevligt, men det tog också bara slut liksom, och då hade vi ändå
försökt
och då hade det varit skönt med en switcheroo.
Men bröllop är ju galet långa.
Kan ju vara väldigt.
Ska du ha sånt långt bröllop?
Jag vet inte. Alltså middagen? Nej, jag tror inte det.
Eller ni ska jag tala så där.
Vi får se hur det blir.
Hej! Ni återkommer ofta till pengar. Ibland känns det nästan metafysiskt när ni pratar om det. Alltså att det inte bara är ett verktyg utan också en kraft i världen. Mm. Har ni själv en relation till pengar som känns fri? Mm-hmm. Eller är den fångande? Mm.
Jag tänkte på pengar på ett nytt sätt bara förra veckan. Nyligen. Jag tänkte på pengar på ett nytt sätt nu de senaste veckorna. Det var någon insikt som på ett sätt banal, men som samtidigt var så på något sätt sprängde upp något i huvudet på mig. Och det var när i USA, när om det var Hegseth eller Trump som gick till kongressen och sa att de ville ha 200 miljarder dollar till det här kriget, anfallskriget, när de har anfallit Iran. Och då känner jag bara så här, vad är pengar, alltså det finns inga pengar till någonting, det finns inga pengar till fattiga barn, liksom sätts i fängelse i USA, fattiga människor går under, ingen har rätt till sjukvård, eller de har rätt till sjukvård men många får inte den behandling de behöver, och så plötsligt så finns det 200 miljarder dollar, och samtidigt så säger alltid alla politiker så här, vi måste spara, vi måste ta ansvar, alla måste hjälpas åt att ta ansvar när det kommer en ekonomisk kris. Så jag känner bara, jag tror inte på pengar. Alltså jag kan inte tro på någonting om vad det finns pengar till och inte. Nej. För vissa saker finns, plötsligt så finns det hur mycket pengar som helst. Jag är ändå ekonom. Nej, men jag har tänkt mycket på pengar. Men det känns bara, hela det här liksom ansvarsparadigmet som finns i vår kultur och som dominerar i liksom ekonomisk teori och den ekonomisk politiska debatten, och sen helt plötsligt så är det så här, det finns hur mycket pengar som helst till försvar, till krig, till vissa saker som bara dyker upp när man har fått kämpa för du vet så här, en liten barnbidragshöjning på 50 kronor är alltid helt omöjlig och helt ansvarslös. Så att jag, nej, jag tror inte längre. Jag känner bara jag
men hur är du med pengar i ditt eget liv? Liksom?
I mitt eget
eller hur liv... tänk, vad har du för relation, privat relation till pengar?
Jag är jätte... Jag har ju min egen ekonomi. Så att jag tycker... Nej, men jag är ju skild och liksom... Ja. Jag kommer aldrig
mer... Jag hade menat så, du har inte en par relationsekonomi.
Jag kommer aldrig ha det igen.
Okej, slöj. Tror jag. Vet din kille det?
Ja, absolut. Okay. 100%. Ja. Han är så rörig med pengar.
Ja, ja det jag, vet jag förresten.
Ja, så att jag vill ha mitt eget bara. Mm. Jag vill ha koll på mitt. Jag är ganska... Ja, men jag har koll på mina grejer.
Du är inte så
grejer.
Slösig.
Jag,
du är mitt emellan.
Jag är mitt emellan. Ja. Jag är ingen bra, alltså jag är inte så här, jag är jättedålig på att typ göra en investering, alltså nej. Ja.
Har du någon investering eller något?
Nej, men jag sparar, jag har en lägenhet som banker ja, äger, typ så... som jag betalar av på liksom. Med några tusen kronor i månaden. Jag är jätte, vet du vad Tone?
Ja, men,
jag är
dålig på pengar.
Nej, jag har ett fondsparande. Ja. Som är väldigt litet kan man säga. Mm. Ja. Och du då?
Nej. Jag är ju dålig med pengar. Ja. Jag är dålig med pengar.
Varför det då?
Jag tror att jag är efter. Ja. Jag tror att jag eller jag har liksom växt upp i det har inte funnits pengar.
Nej.
Och det har inte heller funnits kanske så mycket kunskap om pengar. Och sen så tror jag också att jag är en person som älskar jag tror att jag är en kicktorsk.
Mm.
Alltså jag älskar att göra med pengar.
Mm. Vad är det som
ja men det är en adrenalin.
Ja.
Liksom, det är som att du blir full.
Att eller göra liksom... av med pengar eller att köpa någonting.
Kan nej, det är ju så... båda. Det kan ju vara att nej, man är ute och bara bränner. Och... Alltså,
nu, är det kul? Får du samma rush av det? Om du så här, köper laget runt, bla bla bla.
Och nu gör jag inte så mycket längre för att jag har varit en jävla nunna de senaste två åren. Men när jag höll på
du
så...
träffade mig?
Nej, jag tror att jag har min ändå mitt raska. Nej, men jag till exempel var jag så aktivt för några år sedan. Bara, jag måste sluta ta noter. Men jag tror också att jag haft mycket så skam kring att vara så här. Kan vi dela på det?
Mm.
Så att jag har försökt liksom utmana mig själv där lite.
Mm. Jag tycker det är någonting... Men, det är
men jag är ju så... som du vet, jag har ju privatlån.
Jag vet.
Och jag har ju blanko och jag har ju skatteskuld.
Ett har du väl blivit av? Har du inte
betalat
av?
Jag har blivit ett av. Från början har jag det, jag typ sex stycken.
Ja. Men jag tycker också det är någonting nu med... Dels var det här med 200 miljarder dollar, men... Också med så krypto, de här konstiga polymarket-marknader och folk som så satsar pengar på helt sjuka grejer och liksom tjänar massa pengar. Alltså allt, jag tycker att hela det ekonomiska systemet känns mer och mer bara som ett hittepå.
Jag tror att det är den känslan också som har gjort att jag, när jag varit yngre, har kunnat vara så... liksom obrydd med att typ belåna mig eller ta ett sms-lån eller typ använda upp mitt kreditkort på någon grej för att jag har varit så här vad är alltså det är ingenting typ och det är inte som att säga okej, jag är skuldsatt och alltså, vad ska ni göra åt det för jag tror att så mycket med att vara skuldsatt är ju så handlar ju så mycket om moral och jag tror bara just där så har inte jag de känslorna av att det är låg moral att vara skuldsatt till exempel men sen så nu när jag har blivit äldre så är jag så wow det är en jättestor stress att vara skuldsatt det är typ det är jättehög ränta ingenting håller den här räntan typ
var du än tjänar in sen så försvinner massa
exakt jag vill spara pengar om jag blir sjuk alltså jag tror att det har jag ju tänkt på också nu mycket med typ men ändå med trås bara shit jag har liksom inte en månad sjuk då är det liksom
apropå småföretagarstress eller
ja men exakt men jag tror också att jag det är ju så också det har varit mycket under min uppväxt liksom och då man jobbar bara. Men det är så intressant att bara vara så att den moralen inte riktigt den har bara inte riktigt bitit på mig.
Nej.
Men sen så tror jag också att när jag var yngre så trodde jag aldrig att jag skulle leva tills jag var 38.
Nej.
Det var liksom både för att jag var bara ung och också för att jag bara var helt så deprimerad och crazy typ. Mm. Så det fanns liksom inte så en framtid att planera.
Nej.
Men nu är man lite så... Jag borde bara satt mig i bostadskön, typ. Ja. Men nu har jag valt 2 år i bostadskön, Karin.
Mm. Hur många?
2.
2 år?
2 år.
Ja, okej. Jag ställer mig själv väldigt sent. Det kanske kan vara en tröst för dig i bostadskön.
Ja, men verkligen. Alla är så himla duktiga.
Nej, sent.
Alltså, jag jag bara tänker att det är skönt att höra. Ja. För att det man hör hela tiden är att alla är så himla duktiga. Men jag tror också typ så här att alltså, nu försöker jag verkligen tänka. Jag har verkligen försökt lägga om mitt tänk om pengar. För att det är så, har jag inte råd att köpa det nu, så har jag inte råd att köpa det.
Nej.
Och sen så typ nästa steg så här, har jag inte råd att köpa det två gånger, så har jag inte råd att köpa det.
Mm.
Det är mitt så här mål att... Alltså om jag inte kan köpa den här två exemplar av den här klänningen, då har jag inte råd att köpa klänningen.
Aha, klänningen vilken konstig regel.
Nej, men typ, jag har försökt sätta mig in i mer i privatekonomi och sånt. Typ om du vill köpa en klänning för 4 000, om du har 5 000, då har du inte råd att köpa klänningen.
Nej.
Kanske har du råd att köpa klänningen om du har 8 000 kronor.
Jaha.
Men om du inte kan köpa den, fast då har du egentligen inte ens då heller, för du ska kunna köpa klänningen två gånger och ha typ lite pengar över.
Okej, den månaden.
Exakt, den månaden. Alltså det är inte så... men det är bara som en bild som jag försöker vara lite mer så här. Om någonting kostar, om ett par skor kostar 6 000 och jag har 6 100, då är jag så...
Förut hade du varit så här.
Nej, jag är fortfarande nu är jag så... Fan vad... Men gud, jag har ju 6 000 100.
Men tänker du på pengar då på så månadsbasis? Det här är de pengarna jag har den här månaden.
Nej, det är ju det som är så...
För det är också så här, vad är det du har?
Nej, liksom? Vad är det jag har? Ja. Nej, det vet jag inte riktigt.
För det är ju skillnad, tycker jag, när man är lön... Alltså, jag får ju månadslön.
Ja, exakt. Är så är det ju inte för mig.
Nej, så och jag det blir mycket svårare
exakt.
På ett sätt.
Och eftersom jag växte upp då också bland annat i en affär, då är det så här, idag så kom de här pengarna.
Och imorgon kan det komma mer. Eller
ingenting alls, typ. Så det är så... Jag har bara helt konstigt tänk.
Mm. Halloj! Tack för er fantastiska inspirerande podd. Mm. Jag undrar hur man ska hantera att ens tonårsbarn verkar ha mer konservativa åsikter än en själv. Chilla? Frågetecken. De är barn av sin tid? Frågetecken. Tolkar det som en revolt mot oss pluggiga vänstermiljömups föräldrar? Intalar mig att det hade varit mer oroande om de glatt och lydigt hängt med oss på punkkonserter, demonstration eller skräpplockning? Gud, jag känner identifikation. Vet inte jag ska få till bra diskussioner, inser att jag själv har mycket fördomar och redan bestämda åsikter som jag bara känner i hjärtat är rätt, men även logiskt förstås, och detta bara kanske bara leder till att de vill gå emot mig mer. Jag ser rött med grundläggande självklarheter som aborträtt, män och kvinnors lika rättigheter, rätt till lika lön, rätten att se ut som man vill, inte verkar vara lika självklara längre. Jag tycker inte heller att devisen barn gör inte som du säger utan som du gör. Jag tycker inte heller att devisen barn gör inte som du säger utan som du gör verkar stämma. Jag vet ingen som läser så mycket och lyssnar så mycket på musik som min sambo till exempel. Likförbannat har båda barnen tappat intresset för böcker och vill inte gå på konserter. Du måste acceptera att inte alla är pluggisar som du, mamma.
Så barnet är.
Ja. Och sen hon skickade ett mejl till. PS. Jag är inte helt omöjlig på att vidga mina vyer. Köpte en snöskoter i vintras. Jag tog skoterkort tillsammans med sonen trots att det gick emot min själ och mina ideal.
Fan, vad duktig mamma.
Så duktig mamma.
Jätteduktig mamma. Men gud, jag blir helt orolig att hon ska bli höger nu för att hennes barn hjärntvättar henne.
Nej,
det okej, hon bra. Inte att hon bara såhär, jag måste vara öppen för vad de säger.
Nej, det tycker inte jag alls.
Nej, jag blir bara orolig.
Det är bara en aktivitet.
Nej, jag menar inte med snöskotten. Hon bara såhär, jag försöker, typ, varför tycker jag ens vad jag tycker? Typ.
Gud vad det är svårt. Det här, det känns att det närmar sig den privata.
Nej, men jag tycker att det här, jag tycker bara det är roligt för att jag har ju då själv inte barn och mina föräldrar är vänster och jag har alltid varit vänster och alla i min familj är vänster. Så jag har liksom inte haft den konflikten. Det är klart att det har uppstått med massa alltså det har varit så mycket politiska konflikter. Ja. Typ feminism kanske inte ens föräldrar var lika liksom inpluggade på.
Nej.
Men jag vet alltid när jag tänker typ när man ser så här vänsterskribenter typ skriva antingen på Facebook eller kulturtexter som är så här, mitt barn frågade typ varför mördar Israel palestinier, och säger man så, gud vad jobbigt också, för att man vill, jag tycker bara det är roligt för det är så, ja men ditt barn kanske säger som du säger, för att det fortfarande är litet, och typ så här, vad händer om ditt barn en dag är typ så här, vadå folkrättsbrott? Eller du vet, alltså det är typ så här, barn är ju också, folk verkar ju ha barn, det är ju som en spegling av en själv, och då vill man att den speglingen ska smickra en.
Ja, ja.
Och om den inte gör det så är det typ smärtsamt.
Jätte.
Och då tänker jag, fan vad smärtsamt då om man får typ ett konservativt barn. Mm. Alltså jag har inget råd, jag bara reflekterar av att det måste vara...
Ja, men precis.
Typ speglade tillbaka negativt på en själv om man skulle få en son som var emot fri abort.
Ja, ja, men då skulle man ju...
Jo, men det är ju som den där Manosfären-dokumentären. Han är ju, där är ju en av de sexisterna med sin mamma. Liksom.
Ja, och hon är så ensamstående mamma väl.
Ja, exakt.
Som är så feminist. Och,
ja, hon, ja, men precis. Hon är bara så, shut up, typ, du skämmer ut dig.
Mm. Nej, men frågan var egentligen vad man ska göra.
Ja, men vad ska man göra? Man kan inte göra någonting.
Man kan inte göra någonting. Man kan bara vara så, jag älskar dig. Jag älskar dig. Och jag håller inte med dig. Och jag, det här är vad jag står. Liksom. Ja. Och det finns ju ingenting annat att göra. Jag har liksom sagt till mina barn att... Nej, men det är speciellt, mina barn typ uppfostras tror jag politiskt av min pappa fortfarande. Han är fortfarande väldigt aktiv. Och de är så, ja, morfar har sagt det här. Eller liksom, och, han, och det blir liksom en mycket enklare relation.
Det är inte
relation.
Så att de måste göra uppror mot dig. Liksom.
Och inte mot honom heller, för att han är en annan generation och inte lika när.
Ja, men liksom, det är det jag menar, man behöver göra uppror mot
så
sig.
Så det är väldigt skönt, jag bara känner att jag har liksom outsourcat.
Men hade du någon gång, minns du någon gång att dina föräldrar sa till dig när du hade en åsikt, när du, att de var så här, det där är inte okej?
Okay. Tone, jag är så duktig tjej. Nej,
okay,
nej.
Ja.
För jag tänkte på när jag skrev min bok nu, för den är ju så, en uppgörelse typ med socialdemokratin som du vet, som vi har pratat mycket om. Och min pappa till exempel är ju väldigt så lojal socialdemokrat. Så att jag tänkte när han läste, jag undrade lite vad han skulle tycka när han läste den.
Mm.
Men han var så här, den är jätte, eller han var jättestolt liksom. Och inte, gick inte in i en diskussion om olika förhållningssätt till det politiska. Nej. Eller så. Alltså sen är ju det en grad, det är inte liksom så här, jag har blivit fascist, vad tycker du om den här boken?
Nej.
Så det var inte
Nej, men
så
jag undrar
svårt.
Med typ så här, i och med att du också växte upp ändå i ett politiskt hem, om det var någon gång. För jag vet en gång när jag var...
Jag tror inte vi pratade om politik på det sättet. Okay, det var inte som att jag bara, nu är jag röst på Vänsterpartiet, fuck you, gamla tråksossar. Så var det inte. Men...
Jag kommer ihåg en gång när jag var typ så här, någon som jag som verkligen var... Alltså jag sa om en brottsling, typ jag tycker att han ska dö.
Mm.
Och då var min pappa så, nej men så, man säger inte så.
Då säger man inte, nej.
Och jag var så, men han har ju dödat någon. Ja, det spelar ingen roll.
Och hur tog du det då?
Men jag kommer ihåg att jag kände att jag blev jättearg.
Ja.
Men nu i efterhand så är det verkligen någonting jag minns. Att det är så, hur arg man än är på någon och hur illa någon än har betett sig.
Ja.
Så ska inte den personen dö.
Nej. Och det,
och jag kommer ihåg,
stopp. Liksom.
Exakt.
Det var det, han satte ner den.
Exakt.
Liksom, så, flaggan.
Ja, precis.
Ja, men precis.
Jag tror kanske också att jag minns det, för att jag är så här, ja men det var kanske inte heller hur jag annars kände.
Nej.
För att jag menar, jag har haft massa diskussion om då till exempel feminism med mina föräldrar, där jag var så här, nej, ni hade faktiskt fel.
Ja. Nej, men jag tror som du att man som barn eller som förälder, det som finns kvar liksom 10 år senare är inte det som händer i stunden, utan det är så kanske den andra personens argument, även om man inte liksom i stunden gav efter för dem, så lever de ändå kvar. Det ens föräldrar säger till en, om man har en hygglig relation så kommer det leva vidare. Så jag tror att hennes liksom världsbild kommer, den finns i hennes barn, även om de just nu eller i hela livet kommer välja liksom en annan hållning, så kommer de ändå alltid förstå hennes syn på saker och ting. Det tror jag verkligen.
Det tror jag också.
Ja. Och folks liksom politiska uppfattningar. Det, jag menar, det är ju också så med tonåringar och barn att man testar och prövar och liksom formulerar någonting och ser vart, om det håller och vad det håller för. Och sen...
Ja.
Men jag tycker det är intressant, för jag tycker också att jag blir... i och för sig utmanad av mina barn.
Ja, vad blir du utmanad på då?
Om jag tänker på i relation till min son till exempel, och jag ska inte gå in i detalj, men liksom hans syn, hur det är för honom att vara som så en ung man, som han faktiskt är nu, växa upp i den här tiden, och liksom hur synen på män, och på å ena sidan liksom, jag pratar mycket om så, ja men patriarkatet och allt det här, och han är så, men... han också reagerar på alla negativa alla negativa bilder som finns, som skuldbörda som han uppfattar att han föds in i, som han inte
han
accepterar.
Bara, det här inte jag med om.
Nej, men det är också så här, varför ska jag bära den här? Mm. Jag förstår dina värderingar, men jag tycker det här är orättvist. Mm. Eller känns inte bra för mig. Och, ja, så det där
diskuterar ni om.
Det diskuterar vi. Och det tycker jag går bra som far.
Och det är intressant för dig.
Ja, det är jätteintressant för mig.
Jättebra.
Okej, här, ska det här vara sista frågan då?
Ja.
Ja. Här har vi då ett mejl. Hej ni fantastiska kvinnor. Ni är ljuset i denna mörka tid.
Thanks.
Ja, det är ett ganska långt mejl. Men jag plockar lite bitar ur det. Eller det som jag tycker är kärnan här. Det börjar luta så här. Det är svårt att i min ålder få en insikt om att jag inte är så likable som jag tidigare trott. Det börjar luta åt att jag behöver en total makeover. Men var ska jag börja? Skilja mig. Lever i en kärlekslös relation sedan länge. Nytt jobb. Jag bytte jobb för 2 år sedan och ångrar mig nästan varje dag. Ny karriär. Hade aldrig valt samma utbildning idag. Flytta ut på landet? Frågetecken. Flytta till lägenhet. Köpa en stuga. Renovera. Engagera mig politiskt. Har varit medlem i S-kvinnor. Men sänkt straffålder fick mig att göra slut med sossarna. Engagera mig som volontär. Ja, du hör. Prata om min uppväxt med min förälder. Försöka hitta en väg till försoning med syskon. Det här är...
Hon är... Vad? Ja. Vet du vad det låter som?
Nej.
Mycket.
Det är mycket. Nu vill jag bara säga så här. Fan, jag älskar kvinnor. Det här är så underbart. Jag vill bara hylla denna som har skrivit ett mejl. Tänk att bara vara så här... Nej, kanske bara ska göra om allting. Allt ska bli annorlunda. Jag ska liksom utmana mig själv. Nu ska det bli en slags livsrevolution. Jag är 51 år gammal. Hur ska jag leva? Hur ska jag göra? Det här är ju helt otroligt.
Ja, det är
fantastiskt.
Magiskt.
Det är magiskt. Tänk att ha den kraften och den nyfikenheten och längtan att liksom bara skaka om allting.
Ja, verkligen.
Så jag vill bara, det är svårt. Jag vet inte vad hon ska göra med allt det här. Men jag tycker att jag vill hylla den inställningen.
Men om man är så här, jag lever i en kärlekslös relation. Jag tycker att det ligger i frågan.
Ja. Vad är det som ligger i frågan, Tone?
Alltså vad som man ska göra åt det. Då, antingen får man väl vara så här, jag tycker att vi har lite kärlekslös mellan oss. Vad ska vi göra?
Ja.
Eller så får man försöka pinna vidare. I livet.
Alltså gå lämna, menar du?
Gå skilda vägar.
Ja,
eller?
Nej, 100%. Vadå, varför ska vi vara så...
Nej, men för du verkar vara så. Vadå, vad tycker du?
Nej.
Men, för man vill inte heller vara så, skilj dig. Och så gjorde de det och så blir det som med jobbet för henne. Att hon bara, jag ångrar mig varje dag att jag skilde mig. För att Tone sjunde som en kafé var bil.
Nej,
och så.
Men det jag kan säga, att vad jag ser i hennes mejl, det är att hon har så mycket kraft och lust att göra grejer i sitt liv.
Ja.
Och att... försöka liksom identifiera då vad det är som håller tillbaka.
Ja, men precis, och det är det jag menar,
relationen, vi vet ju inte så.
Nej, det
mycket.
Vet jag inte, men jag bara menar, om hon säger typ så, jag lever i en kärlekslös relation, jag hatar mitt jobb, jag är strange för mina syskon och funderar på om jag skulle prata med dem, och då är det typ så här, oj, men nu känns det som att du säger de sakerna du vill göra.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Att det är så här, när du frågar, vad ska jag göra för mig?
Bli volontär,
Ja, okej. Jag tycker hon kan börja med det andra.
Okay.
Och sen som hon får tid över, bli volontär.
Nej, men jag tror att det kan vara kul att ha ett annat sammanhang bara.
Det är sant. Det är verkligen sant.
En annan plats att vara på.
Ja.
Så jag tror att det kan finnas.
Jag känner
mig
att hon slängde in det med bli volontär för att det inte verkar knäpp på de första grejerna. Så tolkade jag det.
Tror du det? Jag ska se vad det stod. Har erfarenhet från kvinnojour.
Jätteduktig.
Ja, men
så duktig.
Ta upp kontakten med en förlorad vän. Hur många år kan det gå innan det är för sent? Om båda vill träffas, är det okej då? Ja! Det vill jag bara säga. Om båda vill träffas, det är väl fantastiskt. Vilken grej. Min mamma berättade nu att hon hade suttit och gått igenom massa brev från ungdomen, tagit kontakt med en person som hon inte har träffat på, vad vet jag, 50 år.
Brevskrivare, vi älskar dig.
Vi älskar dig.
Allt du har skrivit i det här mejlet, gör det.
Gör
det du har skrivit i mejlet. Du har svaret.
Svaret finns inom dig. Svaret finns i det här mejlet.
Du behöver inte göra allt på en gång.
Nej, vad ska vi börja med?
Vad var topp 3?
Mm.
Vad skrev hon först? Vad var hennes 3 första grejer hon skrev?
Oh, lyssna på det här. Nej. Det här hade jag inte fattat, lyssna på slutet. Ta upp kontakt med en förlorad vän. Om båda vill träffas är det okej då? Eller kan det vara för sent? Kan minnen från förr vara bättre än att riskera att en träff blir misslyckad? Det här är inte en kvinna. Det här är en...
Vad är det här?
Det här är en romantik vän.
Är det romantik?
Ja! Okej, intressant. Jag tror...
Ta upp den där kontakten.
Läs ditt eget jävla mejl. Ja, gör det. Se vad som står där.
Och vi är med dig hela vägen. Vi är med dig hela vägen.
När jag läser igenom allt detta blir jag säker på att gå i terapi.
Ja. Jag tror att du kommer få mer hjälp av en terapeut än vad du får av mig och Karin.
Men vi säger ja. Bra förslag som du själv har lagt fram.
Vet du vad? Vi håller med om alla dina förslag. Nu är det bara skrid till verket. Okay. Eller hur?
Ja.
Jätteduktigt. Ja. Men fan, vad bra, Bambinos. Thanks för alla frågor och mail.
Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med ett långt avsnitt och ett kort avsnitt.
Så är det.
Varje vecka är det så.
Tisdag på tisdag. Kommer du ihåg den barnprogrammet? Tisdag på torsdag. Men det är på tisdag på fredag. På tisdag på fredag. Ja.
Okej, okay. Ha det bra, Tone.
Pussa, hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.